var ganska vanligt att man inte fick läsa Stalet av lite olika anledningar. Många föräldrar menar att det var en fördummande tidning, kvalitativt låg estetik och så vidare. Också det här kärleksfokuset var en anledning till att många tjejer inte fick läsa den. Den kunde beskrivas som kärleksdravel. Det är många som skriver insändare om det här. Att jag får inte läsa Stalet för mina föräldrar. Jag läser den i smyg. Eller jag visade min mamma ett exemplar av Stalet så fick hon se vad den faktiskt innehöll. Och hon såg att den var ju mer nyanserad än vad hon trodde. Och nu betalar hon min helårsprenumeration.
Det här är Kristina Öhman, nybliven doktor i etnologi vid Göteborgs universitet, med den första akademiska avhandlingen om tidningen Stalet. Ett tjejligt rum, tidningen Stalet 1966-1996 heter hennes avhandling. Och det här är Vetenskapsradion Forskarliv och jag heter Lena Nordlund. Tidningen Stalet var en tidning i litet format men en storsäljare för förlaget. Den genomsnittliga läsaren var mellan 10 och 14, som jag på 70-talet och Kristina Öhman på 90-talet. Men för dig som inte kommit i kontakt med Stalet...
Det var en ungdomstidning som framförallt tjejer läste. Så den kallas gärna tjejtidning därför. Det som många kommer ihåg absolut bäst så är i efterhand är serierna. Men det fanns mycket annat också. Det fanns ju noveller och romaner men också gör det själv tips och insändare av olika slag.
Kristina Öhman bestämde sig för att närmare undersöka Stalet och ta reda på vad den betydde för sina läsare och varför den väckte så mycket känslor. Och faktiskt fortfarande gör.
Det tyckte jag var spännande, att den liksom ger upphov till ganska starka känslor oavsett om man kritiserar den eller om man har varma minnen av den. Men den triggar igång någonting hos folk. Och det här vill jag veta mer om. Men insåg att ingen hade ju tagit sig an den här tidningen tidigare vetenskapligt. Så då fick jag göra det.
Du är ju mycket yngre än vad jag är, men jag läste själv Stalet på 70-talet. Du läste den alltså på 90-talet. Har vi läst samma tidning, tror du? Samma sorts tidning?
I stor utsträckning så har vi nog det. Den förändrades naturligtvis över tid. Den gavs ut i 30 år. Så det hände ju mycket mer än under den tiden. Men dels kan vi ha läst samma serier. Därför att serierna återpublicerades lite då och då. Det kan mycket väl hända att jag som 12-åring läste samma serier som när du var 12. Men det är också många inslag som är... genomgående. Man känner igen Stalet från 1996 om man jämför den med Stalet från 1966. Det är många utrymmen för läsaren att komma till tals. Och det är ett centralt inslag i Stalet. Så att det är också någonting som redaktionen är väldigt tydlig med redan från första numret. Att de vill att läsaren ska vara delaktig i den här produktionen av tidningen. Och det är hela tiden ett viktigt inslag i Stalet.
Men du sa att den hela tiden har blivit kritiserad för att vara dålig på olika sätt. Är den det då någonstans, tycker du?
Det beror ju lite på med vilka glasögon man tittar på den. En kritik den ofta får är ju det här fokuset på romantik och daterade normer eller problematiska ideal. Och det kan man ju stundtals utläsa, till exempel av den anledningen som jag tog upp att man återpublicerade gamla serier. Vilket ju då gjorde att när jag som 12-åring läste samma serie som du när du var 12, så fick ju jag med i den läsningen de normer som
gällde på 70-talet.
Som gällde på 70-talet, precis. Och det blir ju en daterad ton på det sättet. Det här är också någonting som redaktörerna var medvetna om. Jag har ju intervjuat redaktörer, för detta Stalet-redaktörer, i mitt avhandlingsmaterial.
På 60-talet var serierna översatta från brittiska manus och stämde lite dåligt med den unga svenska läsekretsen. Det här förändrades på 1970-talet när Stalet gick över till svenska manus. Men teckningsstilen var fortfarande långt ifrån läsaren och var svår att identifiera sig med. Och det klagade en del läsare på i insändare.
Även om det gäller väldigt unga karaktärer så framstår de nästan som vuxna i kroppen. Och det är alltid väldigt vackra karaktärer även om handlingen ska centreras kring en protagonist som är alldaglig eller till och med enligt texten ful. Så tecknas hon eller han väldigt estetiskt attraktivt. Och det här är också någonting som läsarna tar spjärn mot.
De ser lite ut som amerikanska filmstjärnor i den här serien. Det är liksom bredaxlade män med så här ganska fluffiga frisyrer. Och kvinnorna är mindre och smalare och har väldigt långa ögonfransar och sådär.
Ja, precis. Och liksom kurvor och de här ögonfransarna är också någonting som många kommer ihåg. De här nästan rådjursögonen.
Vet du en sak? Du är faktiskt mycket klokare än du ser ut, säger tjejen. Tack för den tvivelaktiga komplimangen, Lena, säger mannen. Den handlar om en Lena här. Samma eftermiddag följde Sverre med Lena hem.
Var inte dum, Lena, säger han här när hon ska och hämta sin mamma. Vad är du rädd för egentligen?
När det var svenska serieförfattare påverkade det innehållet att det blev liksom en mer svensk syn på ungdomar då, eller?
Absolut. Dels så blev åldern på seriekaraktärerna yngre. När man publicerade brittiska manus så var de äldre än skolålder. De hade jobb. Det var också ett mer uttalat, vad ska man säga, nästan hemmafruideal. Att så fort man hade hittat en man att gifta sig med så skulle man sluta arbeta. Och serierna slutade alltid med bröllop eller förlovning eller allra minst något slags löfte om evig kärlek och den klassiska kyssen som sista ruta. Men sen med de svenska manusen, då dels så breddades floran av genrer, så här sci-fi-serier och väldigt tunga serier som handlar om krig och mobbing och ätstörningar och knarkmissbruk. Men också absurda serier och det som man kanske idag kanske skulle klassa som feel-good-serier och fler relationer än det romantiska skrivs fram som relevant. Vänskapsrelationen blir helt plötsligt jättebetydelsefull.
Det var ett tag sedan du och jag skrev brev och kände att vi förtrollade varann.
Men de såg ut så här ändå, som de klassiska Starlet-serierna.
Ja, det var alltid utländska tecknare. Man publicerade svenska manus, men man skickade, sedan man fått in manuset så skickade man det till en tecknarstab i Barcelona, Spanien. Och det var en uppsättning tecknare som framförallt tecknade manligt kodade serier, så äventyrsserier och superhjälteserier och så vidare. Och som hade de här tjejserierna, som många kallar dem, lite som ett sidogig. Så att de kunde väl teckna någon liten sån romansserie vid sidan av. Det är därför de här karaktärerna så ofta är schablonmässiga. Det är inte alltid att de la ner jättestort kreativt värde på den här typen av serier. Så att de ser likadana ut, även om det var väldigt många olika tecknare. Så kan man se att de ändå följer något slags kroppsligt ideal. Även om de då sen ikonografin sinsemellan varierar. Man kan identifiera ganska lätt vad det är för tecknare. Bara på stilen. Det här till exempel är, ska vi se, det här är en L.M. Råka-serie, ja, ser man på stilen.
Så att det, vad ser du det på? Vad är det du ser?
Liksom? En klassisk L.M. Råka är liksom, i håret så är det bara stora monokroma partier utan några detaljer.
Ja, man ser hårstråna. Inga hårstråna.
Utan det är bara som en stor hjälm nästan. Ja. Det är klassisk L.M. Råka. Många, många, många tusen sidor med Starlet-serier så lär man sig känna igen tecknarna. Så att då skickades de utomlands och tecknades där. Och där sker ju också inte så sällan att tecknarna inte riktigt bryr sig om handlingen. I och med att de använder den här återkommande schablonen. Och det här är också någonting som läsarna inte bara sitter och tar emot. Utan det kommer in insändare om att skulle ni inte kunna ha serier med karaktärer som ser ut som folk, som ser ut som oss och våra vänner. Och redaktörerna beklagar att vi försöker få tecknarna att teckna vanligt folk, men det blir så här.
Oh yeah.
Men det är inte bara serier i stallet, det var ju en massa annat också.
Ja, precis. Det är ett stort läsardeltagande. Där de kan bidra med dels insändare eller frågor till frågespalter eller egna tips, boktips, filmtips, gör det själv tips. Men de kan också bidra med fiktion, läsarnoveller är ett stort inslag. Det förekommer till exempel flera noveller som handlar om global kris, klimatkrisen, hur kommer jorden se ut om 1000 år? Och de försöker förstå sina stora globala frågor genom kreativt skrivande. Jättespännande.
Är det det som du menar, ett tjejigt rum, att stallet var som ett tjejigt rum?
Ja, jag kallar precis, min avhandling kallar jag det ett tjejligt rum. Att det är en plats där de dels syns, i till exempel i serien att det handlar om tjejer och tjejliga intressen, frågor. Men också att läsarna faktiskt får komma till tals själva. Det här blir ett forum där de kan uttrycka sin kärlek till den här killen i grannklassen eller prata om personliga problem, deras föräldrar ska skiljas och det är jättejobbigt och hur kan man hantera det här eller hälsa till en kompis och så vidare. Att de bara får någon slags strålkastarljus på sig. Men också den här kommunikationen sinsemellan, för på alla de här insändarsidorna så förekommer det intern kommunikation mellan läsarna själva. De vänder sig med tunga ämnen, vänder de sig hellre till varandra än till den vuxna redaktionen till exempel. Om man tar det här skilsmässoexemplet, det förekommer en sån insändare att jag precis fått veta att mina föräldrar ska skiljas. Jag är jätteledsen, jag vet liksom inte vad hon vänder sig då till andra läsare. Är det någon som har varit med om något liknande? Är det någon som kan berätta liksom om det här? Ja, om man efterfrågar stöd och råd. Eller erbjuder stöd och råd. För det händer också att någon skriver in om någonting tungt och lite senare så återkopplar någon annan, oavsett om den första personen bad om råd eller inte.
I ett annat nummer då?
I ett annat nummer, precis. Mm. Till exempel så finns det en insändare där en ung tjej skriver om en förälder som är alkoholist. Och då återkommer en annan läsare några nummer senare och säger att jag vill bara säga att jag vet hur det är. Jag har också en förälder som lider av alkoholmissbruk. Och när jag läste din insändare så liksom fick jag en tår i ögat och sa jag vet hur tungt det är och du är inte ensam.
Som ett jättelångsamt internetforum kanske?
Exakt så är det. Jag tänker på det som ett socialt medium innan internet.
Men hur har du gjort din forskning? Du har läst jättemycket stallet har jag förstått.
Ja, det har jag gjort. Jag har läst alla stalletnummer.
Oj, hur många är det?
Ja, det är över 1000.
Så det, från perm till perm?
Från perm till perm, varenda sida, varenda ord. Och så sen har jag då i avhandlingen ett visst urval, men det är ändå 150 nummer, så att det är ett ganska stort urval. Och jag har pratat med före detta medarbetare. Och så har jag samlat in minnesberättelser från före detta läsare. Jag har arbetat med text och föremål och intervjuer och utsagor från före detta läsare. Så det är ett väldigt stort material.
Det låter ju som att du tycker om stallet ganska mycket. Har du då kunnat förhålla dig kritisk till den när du har läst den?
Jo, det är ju, sen kan ju forskare aldrig vara objektiv, så är det ju naturligtvis. Men jag har ju distanserat mig från den och försöka formulera nyckelord och liksom studera materialen separerade från varann och läsa en serie och tänka vad är det som händer här? Vad handlar den här serien egentligen om? Om jag skulle se, vad är det här för övergripande tema? Ja, men det kanske finns en sensmoral här som handlar om ätstörningar till exempel, som ett ganska vanligt ämne i stallets serierna. Jaha, så har jag antecknat det och jag har försökt främmandegöra materialet för mig själv.
Jag minns mer än serierna nästan, så minns jag att det var en massa tips. Och de var och ofta så där tips som var hur man skulle sy om gamla kläder och så. Den vände sig på något sätt till att någon som inte hade så mycket pengar, tror jag.
Ja, dels det vänder den sig till, som de säger, de med en skralkassa. Mm. Men det blir också ett sätt att uttrycka någon slags personlighet. Man kan sy sina egna kläder istället för att gå till den klädbutik som alla andra, som alla klasskamrater går till.
Här står det så här, titta på flickorna på bilden här och rusa in i garderoben och leta upp allt som kan tänkas passa. Mm. Så där var det ofta att man skulle gå och titta och leta efter gamla saker. Det låter ju ändå ganska bra.
Ja, Verkligen. Den här konsumtionsuppmaningen är ju väldigt frånvarande. Det är ju ingen reklam att tala om. Och det är betydligt mer gör själv än köp, köp, köp. Ta sånt du redan har. Om du inte har kollat, har din pappa någon stor skjorta du kan se om och kanske göra en kort sommarklänning av eller så. Så den typen av inspiration tar ju en betydligt större plats än köp- och konsumtionsuppmaningar istället. På en bild du och jag, vi sitter
hand i hand. Och sen här, att leva utan Mats, är det någon sorts uppmaning att klara sig utan en kille ändå?
Så kan det absolut vara. Den här är tecknad av Victor Ramos, det ser man tydligt på stilen.
Hur ser du det?
Det syns också, håret och ögon och ögonbryn är väldigt distinkta för Ramos här. Och han tecknar alltid sånt här hår på män också. Det är lite fluffigt och lite... Men det är många serier från 70-talet när man övergår till svenska manus kan sluta så här med en tjej som är ensam, och det behöver inte nödvändigtvis alls vara ett sorgligt slut, utan det kan vara ett stärkande slut.
Jag har inte riktigt glömt Mats och jag kommer väl aldrig att göra det helt, säger hon. Men jag kan tänka på sångaren och se det som ett ljust och vackert minne, så hon har ändå kommit över honom.
Ja.
När du har intervjuat folk som har läst Stalet, då, vad är det folk säger om den då?
En av mina informanter beskriver den som en slags guided, svårgreppbart tonårsuniversum. Ett forum och en plattform där de kan lära sig av varandra, läsa andras texter eller kommunicera med andra. Andra minns en problematisk läsning. Det kanske var ideal och romansdiskurser som de kanske inte borde ha läst. Andra minns, när vissa minns en problematisk läsning, så minns andra en problematiserande läsning och menar att redan som unga förstod de att de med kritisk blick kunde ta sig an materialet och vara reflekterande redan vid tiden. Och så det är många också som minns den som en publikationsmöjlighet. Här liksom var det en plattform för dem. Och det är också väldigt spännande.
Hur minns du den själv?
Jag minns den som uppfriskande. För mig var den kanske inte en guide till ett svårgreppbart universum, utan jag läste den med någon slags kulturhistoriskt intresse, även om jag inte tänkte på det i de termerna då. Den lades ju ner när jag var 13 och då började jag samla på äldre nummer. Jag tyckte det var jättespännande att se vad man som ung tjej hade pratat om föregående decennier och vilka problem man hade då. Det var ju ganska likt mina egna problem. En ingång till tjejkultur.
Men redan när du då som ung började samla på den, då hade du ju lite av det i dig som gör att du nu har börjat forska.
Ja, precis. Det var kanske där någonstans det började. Sen, som sagt, då tänkte jag inte i de termerna, men det var helt klart där någonstans ett kulturhistoriskt intresse slog an hos mig. Och det här intresset för populärkultur som källa till historia och samtid. Och det började ju absolut med Stalet då på tidigt 90-tal.
Du har hört Vetenskapsradion Forskarliv om Kristina Öhman och hennes forskning. Och låten med Magnus Uggla som då och då smugit sig in heter just Stalet och var inspirerad av tidningen. Den är från hans första skiva Om Bobo Viking som kom ut under Stalets storhetstid 1975. Jag heter Lena Nordlund. Den här finaste skolväskan syr du själv.
Fränaste skolväskan.
Ja, förlåt. Det var ju fräna.
Man ska vara frän.